Yes. Tack hörni, fina vänner och så vidare. Vi ska försöka fortsätta tala om den här serien som jag försökte också inleda med förra gången eller två veckor sedan. Tala lite om den första kärleken som jag tror Jesus har för oss. Jag vill bara nämna det där om just när det händer lite otrevligheter som det där knivövergreppet som råkar ut för en ung kvinna som råkar ut för. Man inte riktigt förstår varför händer det. Man blir lite nervös och rädd. Men jag tror det är viktigt för oss som församling att hela tiden bara fokusera på de goda nyheterna som kommer från Jesus. För jag menar, Jesus regerar ju fast han dog. Jag menar, det var ju Guds triumf. Så vi ska hela tiden bara påminna oss om att vi står på den segrande sidan. Vi står tillsammans med Jesus. Och när Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Yes. Jag ska idag tala om några lite radikala saker, så hoppas ni är beredda på det. Inte är det så radikalt, inte, men det är lite i alla fall. Jag tycker inte om predikningar där man inte lite visar att man är lite obekväm. Och lite ska man röra på bakändan om det är bra. Och lite var nervös och funderar man egentligen frälst tills man kommer på att Jesus finns. Så vi började förra gången att tala med den här som Jesu ord till Efeserna i Uppenbarelseboken. Den säger att en sak har han emot den där församlingen, att de har övergett sin första kärlek. Och lite in på det som jag vidare skulle, kan jag få ett glas vatten, som jag skulle lite vilja få på något sätt gå vidare med ur Kolosserbrevet, en väldigt fantastiskt brev, det Kolosserbrevet. Kolosser är Kristi kärleksbrev i vissa teologiska kretsar. Men Kolosserbrevet 3:12-17 så står det så här, vi läser i Jesu namn. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och överallt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med sin vishet. Undervisa och förvana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud, Fadern, genom honom. Det kommer den sista versen. Fundera, om man ska riktigt tänka igenom, om man kan applicera det på sig själv. Och allt ni gör det Herren Jesu namn. Alltså man gör en dåligt samvete i den versen. Eller är ni såna? Jag har nog vissa så, jag var ganska heliga på rad 3. Men de flesta av oss kommer ju lite till korta om man läser det. Och allt ni gör, i ord eller handling, gör det Herren Jesu namn. Men jag har då hittat en, som vanligt, några punkter i den här versen. Verserna som jag tycker har lärt mig några saker. För det första, vi är Guds utvalda. Tack för responsen. Det var inte jag väntade på att fundera på något filosofiskt för mig själv. Men för det första, det är jätteviktigt för oss att förstå den här saken. Att det handlar inte om att vi väljer Gud. Utan handlar om att Gud i sin stora nåd och i sitt stora beslut har utvalt oss. Det är inte så nu att du funderar nu att pröva på Sportis och VPS och våra funkar dåligt den här säsongen. Stad tredje alternativ utav Gud. Det handlar inte på det sättet. Utan handlar om att Gud i sin stora nåd så på mänskligheten, eller han har ju viss försprång och nya tekniker som inte vi har koll på helt. Utan han skapar ju människan och så visste han direkt att du och jag utvalda av honom. Så jag tror att vi behöver förstå den här uppenbarelsen som kommer av att Gud har utvalt oss. Han säger till sina lärjungar, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och så en lång fin radiramsa om det där i Johannes 15. Men för min del i alla fall, ju äldre man blir, man är ju gammal, inte ens ung vuxen längre och sånt. Och så på något sätt förstår man kanske lite mer ju längre året går. Vilken enorm trygghet och glädje och tacksamhet det ger i att jag har inte utvalt Gud, utan Gud har utvalt mig. Och bestämt om till och med mig att vi ska gå ut och bära en frukt som består och så vidare. Och jag tror att vi behöver förstå det här. Jag måste börja på ett lugnt sätt, tänkte när jag gjorde den här predikan. När vi kom in på de här radikala motorvägarna senare. Men jag tänkte att det handlar ju inte om att vi krampaktigt håller tag i Gud med vår begränsade styrka. Utan det är Gud som håller fast i oss med hans obegränsade styrka. Och tycker du är bättre den vägen? Tänk på det alltså. Det är inte du som håller fast vid Gud, utan det är Gud som håller fast vid dig. För jag tror att genom att vårt fokus är fast på Gud och att det är han som har utvalt mig, så borde det rimligtvis medföra en större frimodighet i vår tro på honom. Eftersom, och nu kommer en av mina absolut viktigaste saker jag kommer säga både igår och idag. Han är starten och slutet, alltså Jesus, för allt vad tro heter. Alltså det börjar med honom och det slutar med honom. Han säger själv att han är alfa och omega. Alltså hela din tro, hela ditt liv så börjar med att Jesus redan har börjat och kommer att sluta också med detsamma. Då vi frestas av tanken att Gud är långt borta, så tror jag att vi allt för ofta måste förstå att en mänsklig, psykologisk och emotionell illusion, eftersom Gud själv har lovat att han aldrig någonsin kommer att överge eller kasta ut oss. Tror det Johannes 6:37. Gud har utvalt dig och mig. Gud har bestämt om dig att du inte bara utvalt utan också till välsignelse för den här världen. Tänk aldrig dig själv som en loser. Utan tänk på dig att du har Jesu eget sigill på din panna och ditt hjärta. För Gud kommer aldrig, varför i all sin dag ska Gud slänga ut dig? Vad har han för intresse av det? Varför ska han låta sin egen älskare enfödde son dö på ett kors på ett brutalt sätt? Om hans egna planer hela tiden försöker få bort människor från honom. Jag menar, vi måste kunna vara lite intellektuella ibland också. Så vi måste förstå att Guds egen prioritet och plan är att du ska bevara sin tron genom hela ditt liv. Att du genom hela ditt liv ska inte enbart bevara sin tron utan också vara fruktbärande i din tro. Det kommer vi eventuellt till senare. Jag tror därför att Jesus gjorde det optimala han kunde, det bästa han kunde för att bevara dig och mig i tron. Han har utvalt dig och han har bestämt om dig att du ska vara utvald. Inte så att vi blir en sån elitistisk superduper kristen armé som går fram 2 meter för jorden i motorvägshastighet. Utan vi blir mer människor när vi kommer till Gud. Men det är en helt annan predikan. Men vi behöver förstå det, i alla fall den tryggheten i att Gud har utvalt dig. Du har inte utvalt honom. För då hänger ju tron på honom och inte på dig. Det var den här positiva inledningen, så vi ska gå in i det här mer evangelium av den radikala formen då. Punkt 2. Vi är inte bara utvalda, utan vi är också iklädda Guds egen personlighet. Det står så. Paulus skriver att vi är inte bara Guds utvalda, utan vi också ska leva i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Och då påstår jag så här. Att då folk ser på dig. Och med folk så menar jag människor som ännu inte känner Jesus. Och nu ska jag säga någonting så här halvradikalt. Då folk ser på dig och ditt liv. De som inte tror ännu på Jesus. Då ska det leda till i sin yttersta spets. Till att de människorna. Ära Gud. Det säger Jesus själv, inte jag som har hittat på det. Jag även tyckte att jag borde ha gjort det för det var så fint. Vad nu sen det betyder. Men Jesus säger det i Matteus 5:16. Att folk ser era goda gärningar så ska de prisa Fadern i himlen. Så sättet vi lever på så ska leda till att de icke-troende som vi möter på längs livets väg ska bli fascinerade av vem Gud är. Det är en bra målsättning för nästa vecka. För jag tycker en ärlig reflektion kan ju vara bra på sin plats ibland. att fundera, vilken bild har människorna runt omkring dig om dig? Tänker de på Jesus eller tänker de på ditt kött? Det är klart, jag måste alltid ha med en parentes, för man blir misstolkad och e-mail och Facebook-statusar ibland. Så man måste alltid säga en parentes. Naturligtvis finns en risktagning att tänka på dessa positiva attribut, eftersom det kan leda till att vi tycker att vi är bättre än andra eller att vi blir lagiska. Parentes slut. Men det handlar ju inte om vad vi tycker om oss. Det är en viktig skillnad. Det handlar inte om att du ska tycka att du blir en bättre människa. Det handlar om att människor ska tycka att de ser en bättre Gud i dig. Och det handlar inte om att du mitt allt år, du är en superholy man som flyger omkring. Utan det handlar om att de får se små, små, små fragment av Gud i dig. Där de på något sätt får uppleva och upptäcka Gud och hela paketet genom dig. Jag tror att en mogen utveckling för en kristen i den här Paulusvägen som vi talar om ibland, när Paulus gick från den minsta av apostlar till den minsta heliga till den största syndaren där på ålderns höst. Och det betyder ju bara att vi förstår mer och mer, ju längre tiden går förstår vi hur beroende vi är av Guds nåd och den heliga ande. Det handlar inte om att vi blir bättre, det handlar om att vi förstår att vi behöver den bästa av dem alla som är Jesus Kristus. Men faktum kvarstår ännu. Och du ibland behöver fundera på att den människa som tycker minst om dig, kommer han närmare Gud när han träffar på dig? Om man får vara lite radikal i den kyrkan. Paulus säger att vi ska samla glödande kol på våra fienders huvuden. Det betyder att vi ska göra det oväntade goda mot dem. Så de får lite så, vad är det där för människa? Det är det Jesus menar när han säger gå den smala vägen och in genom den trånga porten. Alltså vi ska göra det positivt överraskande till människor som inte förtjänar det. Det är det som kallas nåd. Så när människor träffar på dig, för du de människorna närmare Gud? Eller visar du det ena och det andra fingret mot dem? Eller härja med dem, eller arga på dem, eller tala illa om dem? Jag hade en jättejobbig upplevelse på sensommaren. När jag var i bön, eller vad jag nu gjorde, så mitt allt upplevde den heliga ande börja tala till mig. Och så visade den heliga ande till mig det bibelställe som handlar om att förleda bort, att Jesus varnar oss för att vi ska inte förleda bort dessa små barnen från mig. Och säger han, det vore bättre att en kvarnsten, ni vet inte om ni vet vad det är, så gammaldags ord, men en stor grej och tung är den. Runt halsen och ner till sjön och blub, 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 ner dit. Det är bättre än sån lindades på, runt halsen och kastade med människan och kvarnsten i sjön när man får ner dit, än att man förledde en av dessa minsta bort från mig. Och då sa den helige ande, ett sätt som man lätt förleder människor bort från mig, det är när du talar illa till en människa om en tredje människa. Då förleder du den andra människan bort från Gud. Genom att Gud har befallt oss att vi ska älska den nästa som oss själva. Så du, när du hjälper till att sluta älska den tredje människan när du talar till henne, så förleder du den andra människan bort från Gud. Och jag blev traumatiserad och ledsen och skrev några väl utvalda meddelanden till mina ledare så jag kan dela sorgen med dem. För vi måste förstå det, kära vänner, att vi ska använda vår mun till välsignelse. Det står ju så i Bibeln. Vi kan inte både välsigna och förbanna. Utan vi måste välja att uttala Guds egna ord. Som alltid de goda nyheterna. Så det kan vi fundera på. Så när vi möter människor så ska de slås av de gudomliga attributen som du är iklädda. Inte som du genererar eller som du gör, utan kläderna du har på dig, som då är andens frukter som man läser om i Galaterbrevet 5. Vi möter inte hat med hat, avundsjuka med avundsjuka eller begär med begär, utan vi bemöter varenda människa genom att självmant gå på den smala vägen och genom den trånga porten och bemöta henne, radikal punkt nummer 2, som om det vore Jesus själv vi mötte på vägen. Fast en människa som behandlar oss fel eller gör oss besvikna. så väljer vi genom att vi älskar Jesus och han älskar oss. Så väljer vi att möta den människan som det vore Jesus vi mötte. Det kan vi ju reflektera över, för jag vet ibland att det kan vara lite utmanande. Vi ger oförtjänt nåd och oförtjänt kärlek till alla människor. En rabbi jag läste igår, som heter Jonathan Sacks, har sagt att om vi inte kan se våra medmänniskor med alla dess olikheter de har, som om det vore Guds avbild, så har vi gjort Gud till vår avbild istället för att låta honom göra sin avbild i oss. Det är lite avancerade ord, men man kan ju fundera på det. Han sa också att det står på ett ställe, han citerar ju mest Gamla testamentet om någon anledning. Det står på ett ställe att vi ska älska vår nästa som oss själva. Men det står på 36 ställen att vi ska älska främlingen. Det kan vi också fundera på. Jag är på väg någonstans med det här. Fast man inte vet eller inte. För det första, vi är Guds utvalda och vi är klädda Guds personlighet. Och tänk då, min fråga till dig då. Vad tänker människorna när de ser dig? Och för ditt sätt att leva människorna närmare Gud eller längre bort från honom? Förleder du människor bort från Gud eller drar de till honom, om vi får vara lite radikala? Med de här två snälla punkterna, vi går in i den här radikala punkt 3. Där ska vi lite tala om förlåtelse. Förlåtelsen är alltid en nyckel till frihet. Jesus sa, så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra, över Paulus, men heliga ande verkar genom honom. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Det finns en film jag gillar och ser ungefär en gång eller två gånger per år. Jag tror jag är uppe i 20 varv snart. Det finns en film som heter Shawshank Redemption, som jag måste säga tycker väldigt bra om den. Lite små ogodaktiga detaljer där. Men det handlar om en oskyldig dömd fånge som efter 20 år, närmare 20 år i sin cell, kommer ut ur fängelse. Jag ska inte berätta alla detaljer om någon mitt allt ikväll är så ogodaktig och tänker göra något sånt. Men det finns en scen i den filmen när han efter en så lång tid i fångenskap på något sätt kommer ut ur fängelse och det regnar och han sträcker båda händerna mot himlen i på något sätt euforisk känsla. Och på något sätt både tårar och glädje på något sätt syns i den scenen. Och jag tänker på något sätt förlåtelsen på likadant sätt. Att utan förlåtelse så är vi fångna. Och vi kan inte leva i den frihet som Gud har tänkt för oss. För honom så var det en lång tid av fängelse. Så blev det när förlåtelsen kom som om himlen kom ner på jorden. Och då han sist och slutligen då slapp ut ur fängelse. Och jag tror det är lite så man kan beskriva förlåtelsens kraft hos oss människor. Vi har varit fångar, men Gud kan låsa upp oss. Det är nyckeln till Guds kärlek inom oss, och jag tror den nyckeln stavas förlåtelse. Vi omvänder oss, eller då vi omvänder oss och kommer till Gud, är kanske den främsta erfarenheten, eller det måste ju vara den främsta erfarenheten, att vi får uppleva förlåtelse för våra synder. Det som Paulus beskriver det, det som ett skynke försvinner från vårt ansikte, vi ser saker klarare och tydligare än tidigare. Man kan alltså påstå att förlåtelsen är det mest centrala i vår tro, då Gud själv har beslutat sig för att förlåta oss i Jesus Kristus. Förlåtelsen är ett speciellt ämne. Förlåtelsen är också någonting som de flesta av oss troende någon gång har ställts inför att vi tvingas att göra. En vändpunkt i mitt liv som jag ofta återkommer till, och jag berättar åter här i församlingen ett antal gånger, men jag tycker ju om den. För jag tycker på något sätt att det gjorde någonting med mig den dagen. Det var när jag var och handlade, jag minns ännu vad det var, jag var en fattig man. Jag köpte potatis, 2 kilos påse. Jag köpte lite malet kött och köpte ett paket brunsås. Det var det jag hade råd med. Och så tog jag de grejerna, gick till en kassa, random utvald, tänkte inte på någonting. Och så ska jag betala, sen ser jag i kassan en av de här människorna som gjort lite livet surt för mig tidigare. och betoning på mycket. Och jag får lite chock att det var första gången jag sett människan sedan den hade gjort livet surt för mig ungefär 5-6 år tidigare. Och vi artighetshälsar hej. Och å andra sidan, man kommer aldrig någon djupare i det finska samhället än det vanligtvis i kassan. Men så det gjorde vi. Så jag sa hej. Personen mötte mig ett hej. Jag betalade, så började jag gå iväg. Och så kom jag ungefär kanske 5 meter framför de här dörrarna som har upp och ner av sig själv. Inte upp och ner mot sidan. Så du. Och när jag står där så hör jag mitt allt en röst från ingenstans. Och det kanske är en av de första riktigt tydliga upplevelserna jag har, att den helige ande talar till mig så med bullar och brak. Och säger rösten till mig: Anders, har du förlåtit människorna som hade gjort dig illa? Och jag minns att stanna upp, jag började stiga lite mig omkring, fundera i någon där och tala till mig i smyg. Alla bara gick fram och tillbaka, hit och dit. Och så fattade till och med lilla jag att det kanske var Gud. Och så funderar jag, har jag förlåtit? Eller min första tanke är att kanske, varför skulle jag förlåta? Varför ska jag förlåta någon som har gjort mig illa under ungefär 2,5 års tid? Jag såg kanske ingen logik i det. Men man ska ju inte alltid följa den mänskliga logiken. Så mycket hade jag lärt mig när jag läst Bibeln några varv där i unga år. Så vad jag gör är att jag kommer hem, jag sätter potatisen åt sidan och malet köttet tror jag inte ens satt i kylskåpet utan på diskbänken, och brunsåsen, den kommer inte ihåg vad jag gjorde med. Men, och så böjer jag mina knän i mitt lilla 18,5 kvadrats rum som är hyrde på en anonym Fredsgata 20. Och så böjer jag mina knän där och så ber jag till Jesus: Herre, hjälp mig att förlåta dessa människor. Jag tror det var en 7 människor till antalet som jag bara kände att de här människorna, så vill Gud nu att jag ska förlåta. Det handlar inte om att jag har kommit på att nu ska jag förlåta dem. Utan jag kände att det var en gudomlig ledning i mitt liv där Gud sa till mig, gör så här. Och jag förstod inte varför ska jag göra det. Men jag ska säga en sak nu efter 20 år. Födelsedag idag. Det är frälsedag för 19 år sedan. Så det är ju trevligt. Parentes. Men man behöver inte förstå allting. Jag har lärt mig under 19 år. Utan det viktiga är att om Gud säger någonting, så är det viktigare att lyda vad Gud säger än att jag ska förstå eller känna allting. Så jag böjde mina knän där i vardagsrummet. Eller vardagsrummet, jag hade ett rum. Jag böjde mitt rum, mina knän där, och så bad till Gud: hjälp mig att förlåta dessa människor. Och vad hände? En liten tid går, och istället för att tänka hat och hämnd så börjar jag tänka välsignelse och kärlek. Ingenting heller som jag kom på att tog ens, nu ska jag börja göra så här istället. Utan det var någonting som Gud gjorde i mitt hjärta, så det skedde sig av sig själv. Poängen var att Gud uppenbarade någonting i mig och ville att jag skulle göra och lyda det han sa. Och jag bad ju inte, ni måste förstå en viktig poäng för oss, att jag bad inte om förlåtelse, utan jag bad om hjälp från Gud att kunna förlåta. Och den lilla bönen som blev som en förändring inom mig. Och som jag sa, så från att önska lidande till dem, så önskar dem kärlek och framgång. Jesus sa att vi ska förlåta varandra som Herren har förlåtit oss. Det grekiska ordet för förlåtelse är ganska många. Det finns närmare 10 ord på grekiskan för ordet förlåt. Men det grekiska ordet som i den här texten används i förlåtelse är ett ord som heter karitsomai. Som ordagrant betyder att förlåta, ge någonting till en annan eller en förlåtelse till en annan som inte har gjort någonting för att förtjäna att få det. Och det är goda nyheter för dig och mig när vi talar om vår egen förlåtelse från himmelen. Vi kan inte någonsin förtjäna karitsomai. Vi kan bara få den och ta emot den. Men det är viktigt också att komma ihåg Att samma regel gäller ju när du ska förlåta människor som har sårat dig eller gjort dig illa. De kan inte försena att få det, utan de får det av fri vilja. Det grekiska ordet är också en betoning på det, att en handling av fri vilja som man gör till en annan person som inte har försenat att ta emot det. Ordet härstammar, vi som kan lite grekiska, så härstammar från ordet charis, som just betyder nåd på grekiska. Den förlåtelsen går inte att försena, utan den går bara att ta emot. Samtidigt är det, som Paulus här förmedlar, en uppmaning att vi ska förlåta varandra på likadant sätt. För jag har funnit lite när jag funderar och talar med människor, så jag har funnit att det här kanske är den största enskilda nyckeln till att leva ett kristet liv enligt de principen som vi talar om i punkt 2. Nämligen att ikläda oss Kristi kärlek och leva enligt de principer som Herren lär oss. Jag har också funnit detta. Att människor som lever i oförsoning, bitterhet och besvikelser, de har väldigt svårt att älska. De har väldigt svårt att leva i den frihet som Gud har tänkt. Och det med sorg i mitt hjärta, jag har sett ganska många människor under mina då 19 år gå bort från den kristna tron med någonting som har börjat i en besvikelse, en bitterhet och en oförsoning. De goda nyheterna är ju då att det finns hjälp från Gud, och Gud är villig alltid att hjälpa oss. Men då vi lever i oförlåtelse, så är det som om någonting har strypt den ström av kärlek som Gud har tänkt att vi ska leva i. Det finns ju egentligen inga mer radikala ord som Jesus säger i Bibeln än det som handlar om förlåtelse. Jesus säger att om inte vi förlåter våra medmänniskor och deras överträdelser, ska inte heller Gud förlåta oss våra överträdelser. Och man kan fundera, vad alltid blir Jesus säger någonting sånt jobbigt? Men det är på något sätt att när vi själv upplever Jesu förlåtelse, så är det nästintill omöjligt att inte förlåta. Jag satt, den här storyn är kanske en av de mer gripande jag hört sista tiden. Jag satt med döttrarna till vår avlidne syster häromdagen. De berättade till mig att vår kära bortgångne vän förlorade 2 barn, ganska ung. Ett av barnen var under 10 år och blev påkörd av en buss på vägen hem från skolan. Ett annat barn var bara 9 månader när en annan person skulle sitta barnvakt åt den lilla pojken. Det var deras förstfödda. Lilla pojken kommer åt den som skulle barnvaktas hjärtmedicin och slänger i sig medicinen i munnen och dör. 9 månader. De berättar till mig att det kom en stor våg av bitterhet, ilska mot den här personen som hade på något sätt lämnat den här sonen obemärkt. Och det pågick ett antal år. Plötsligt en dag när vår bortgångna syster 30 år, så dyker plötsligt Jesus själv upp. Hon var inte troende. Jesus dyker upp där hemma mitt allt i köket, synlig. Och Jesus säger till vår vän, nu behöver du bli frälst, nu behöver du komma till mig. Om vår vän gensvarar på det och ger sitt liv till Jesus den stunden och letar upp första bästa mötet någon dag senare, för nu vill hon visa hela världen att hon har blivit frälst. Så hon hittar ett möte av Ylivainio. Och var på det mötet och vill vara proklamerat hela Vasa med omnejd att nu har hon blivit frälst. Hon var 30 år och levde frälst som bara den i 64 år, och ledde någon sköterskap och fyllde till tro, och någon annan som hon delade rum med for dem på någon missionsred och ledde någon grannrumspatient också till Jesus. Så den tron vi får tag på när vi kommer till Jesus, det är ingen sån där kick, utan det är någonting som blir en start på någonting som håller genom hela livet. Men det mest fantastiska är när hon får uppleva Jesus förvandlande kärlek i sig. Så vad händer då? Jo, hon får både en vilja och en kärlek och en kraft att förlåta den här människan som hade på något sätt varit med och gjort att hennes egen förstfödde son hade dött. Det är det, kära vänner, som händer när vi kommer till Jesus. Det omöjliga blir möjligt. Kärleken vänder allt hat, all bitterhet, all besvikelse och slänger bort det till sjöss. Och så får vi bara ta emot istället Jesus och hans liv som han har för oss. Det är helt fantastiskt. Det är det Jesus säger när han menar att den sonen gör fri, han är sannoliken fri. Det betyder att om vi är bundna och vi är fasta, så vad vi behöver göra då är att vi tar oss till Jesus. Så att han får sätta oss fria. Jag vill säga till er som kämpar med oförlåtelse och besvikelse mot era medmänniskor, att när ni kommer till Jesus, det är hans högsta prioritet att hjälpa er att förlåta. Jag menar, han satt ju själv exemplen när han hänger där på korset. Så säger han: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Om vi tar ett starkt grekiskt ord för förlåtelse, så kan vi ju nämna lite det också. Aphesis. Det betyder att förlåta någon i den bemärkelsen att den synden någon hade gjort mot mig aldrig någonsin skulle ha ägt rum. Tänk på det. Att på det sättet har Jesus själv förlåtit dig när du syndar mot honom och dina medmänniskor, så förlåter han dig den bemärkelsen som du aldrig någonsin skulle ha gjort den synden. Och det är i alla fall för mig lite befriande att man vill dra lite ballettsteg på scen. Så när du kämpar med din ångest och fördömelse, så när du kommer till Jesus, så säger han: jag förlåter dig. Och du är så pass förlåten som allting aldrig skulle ha ägt rum. Det är så som Jesus handlar. Och då vi kommer till honom, så får vi uppleva en så stor nåd och kärlek att den inte bara täcker vår synd, utan sprider sig till en omgivning som vi har runt omkring oss. Den där gamla fina sången, det bubblar inom mig. Att det på något sätt, det händer någonting i mig. Och vi på något sätt, det bara sprids runt om oss. Att vi blir det här levande ljuset som världens mörker inte kan släcka. Men det börjar hos Jesus. Och vi hela tiden måste ha i åtanke att har vi någonting som vi behöver förlåta, så jag önskar i alla fall att vi alla kunde reflektera i oss: Herre, visa oss om det finns människor som vi behöver hjälp med att förlåta. För så som Herren har förlåtit oss, och hur mycket har Herren förlåtit oss? Jo, allt. På samma sätt så ska vi förlåta varandra. Om det är jobbigt, jag vill vara lite arg. Du vill inte vara arg egentligen, för det är ännu jobbigare att vara arg. Det kan tänka sig vara en liten uppförsbacke att förlåta. Men tänk då på att du ska inte ta dig upp för den där backen, utan Jesus kommer ner och han hämtar upp dig själv. Det är därför vi hela tiden behöver omvända oss och få mer av honom. Till sist då, så säger Paulus att överallt detta ska ni klä er i kärleken. Och så rabblar han upp några saker. Jag skulle bara snabbt gå igenom några hjälpmedel som Jesus har gett till oss som församling att kunna leva i den här kärleken. Sex små punkter. För det första, låt friden från Gud regera, inte oron från världen. Han sa: låt Kristi frid regera era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Alltså, det finns en frid från Gud som gör att du inte behöver vara nervös över aktiekursen imorgon. Det finns en frid från Gud som, oavsett hur aktiekursen är imorgon, så är den alltid mycket bättre, starkare och större. Så jag tror vi behöver lära oss, och Jesus, en av de hårdare utsagor Jesus har i Matteus 6, är att vi ska inte oroa oss för morgondagen. Jag funderar ibland, och är bara en ytterst simpel man som funderar. Men jag funderar ibland om vi kristna skulle sluta oroa oss och istället tro Gud om Herrens ting på vår jord. Hur skulle Vasa då se ut? Om all vår oro ska bytas ut i att vända oss till Herren och tro på hans ord, hur skulle då våra liv se ut? Skulle de se bättre ut? Jag har ingen aning. Men en sak vet jag tror att åtminstone en mer människa skulle bli frälst. Och det kan till och med hända att du ska börja tycka om din granne. Det var inte så mycket amen på det, men det finns någonting i Guds kärlek som även berör din granne. Tänk på honom. Det kan hända att bara du kan nå honom. Du kan i alla fall fråga Gud om honom någon gång. För det andra, lev i tacksamhet. Låt inte världens tomma begär styra dig. Ska vi bevara Guds kärlek i oss, så tror jag det är ett av de absolut sämsta sätten att slänga bort den kärleken. Därför vi blir giriga. Vi får begär efter vad världen har begär efter. Och vi slutar vara tacksamma för det Gud hade. Jag frågade de här döttrarna igen lite mer detaljer om mamma. Så sa de att det var bara en sak. Det var Jesus från topp till tå. De pastor på 60-talet som tyckte att man skulle inte ha så mycket halsband. När hon sa det, jag vill hellre slänga bort halsbanden än att lämna församlingen. Det var lite andra tider på den tiden. Vi kanske nu kan ha lite halsbandsbål här på slut om ni ännu vill ha det. Men att leva i tacksamhet, det innebär att när vi ser på Gud så dör världen bort. Det finns ingen upplevelse på den här jorden som kan mäta sig med det mötet som man har med Jesus Kristus. Man har haft ett antal sådana möten. Då allting annat bleknar. Om man bara har kärleken till Jesus, så betyder allting annat inte så jättemycket. Så lev i tacksamhet. Finn dina avgudar som ger dig tillfredsställelse istället för Gud. Och gör dig av med dem. För de hjälper inte dig. De för dig bara bort från Herren och det Gud vill med dig. För det tredje, lev i Guds ord. Inte av världens nyheter som är skriven. Om det nu finns 3000 löften i Bibeln. Guds ord är ju sanning. Så måste vi ibland, enligt min enkla den simpla mans logik, så måste det vara bra att läsa det hellre än att läsa allt annat som påverkar oss på ett eller annat sätt. Så kort sagt, mitt flummeriutlåtande egentligen handlar bara om att läsa din Bibel. Jag har gjort en liten hemlig undersökning bland mina vänner. Och jag har funnit att de som läser Bibeln är lite mer harmoniska än de som inte gör det. Det är en hemlig undersökning. Säg inte till mina vänner att jag håller på med det. Men när vi läser Bibeln, det är som att någonting levande pulserar inom oss. Det är som att Guds ord, hela tiden någon prövning, någonting försöker få mig på fall eller någonting försöker fresta mig. Som att gensvar inom mig alltid blir det Guds ord som jag matar in mig med. Och ni fattar. Så när någonting försöker påverka mig negativt, försöker få mig bort från Herren eller försöker få mig på dåligt humör, så mitt gensvar blir alltid en Johannes 8:44 eller en 10:10 eller någon annan fin vers. Att svaret inom mig blir per automatik Guds ord. Varför det? Jo, för att jag har matat mig med Guds ord. Jag ska säga en god nyhet till dig. Det händer inte dig om inte du läser Bibeln. Det ser lite chockad ut, men så är det. Så läs, kära vän, om du inte kan läsa ett kapitel i veckan, så gör det ändå. För det fjärde, lev i förmaning och i undervisning. Vad betyder det? Jo, lev med troende vid din sida som har vandrat längre än vad du har gjort. För min del har det här varit en av de absolut viktigaste saker som jag haft tillgång av. Att ha människor i min närhet som hela tiden kan förmana mig, som kan uppmuntra mig, som kan undervisa mig, som kan hjälpa mig. För det går inte, kära vän, att leva kristen ensam. Det kanske det går, men jag rekommenderar inte. Utan lev med människor som har rätten att säga till dig att hör du, vad håller du på med? Som har rätt att säga till dig att omvänd dig, gör bot och bättring eller vad som helst. Alltså lev transparent, alltså genomskinligt, nära åtminstone en människa som vet allt om dig. För det femte, lev i tillbeden lovsång som är gudscentrerad. Låt det pulsera i ditt hjärta en ton varenda morgon du vaknar som bara tackar Gud för den han är. Och låt den sista meningen i ditt hjärta vara innan du somnar också ett tack för vem han är. Om inte har något annat att tacka honom först, tack för att han har frälst dig och räddat dig. Det är en bra start. Och tycker du, ja, om det är svårt att be, ja, men för Guds skull och Jesus skull och den heliga andes skull och församlingens skull, kom nu med på bönemötena på tisdag. Fina, väldigt trevliga tillställningar, och vi ska fortsätta be och göra Herrens verk. Vi behöver lära oss att be. Jag tror vi behöver lära oss Guds sätt att be. Och det kan vara bra ibland att få lite hjälp med. Så kom gärna med på tisdagskvällen och be. Loss lite himmel här på jorden. Nu är det en övertid, så Amanda ser nervös ut. Så sista punkten, så står det: lev i Guds givna gärningar genom dina nådegåvor. Och vad menar jag då med det? Och jag menar att jag tror att ett av de bästa sätten för dig att bevara Guds kärlek levande i dig, att du gör vad Gud vill att du ska göra. När du låter den heliga ande verka genom dig. Om du har helandets gåva, så betyder det att du ber för de sjuka. Är du en sån som älskar att evangelisera, men gör det då. Alltså gör det som Gud vill att du ska göra. Och det ska vi prata lite senare om vad i så fall det ska kunna vara. Det var bara lite snabb tack. Jag ska borde ska först lugna ner mig, för nu får jag lite tillrättavisning av vissa äldre syskon att jag talar allt för snabbt. Min tanke med dagens predikan, oavsett snabbhet på takt, så var: för det första, vi är Guds utvalda. Herren har utvalt oss framom att vi har försökt utvälja honom. För det andra, vi är iklädda genom Jesus kärlek hans egen personlighet. Vi får alltså barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Och det ser vi i hur hanterar vi fienderna, situationstecken som bemöter oss. För det tredje, förlåtelsen är alltid en nyckel till frihet. Behöver du hjälp med att förlåta någon, så vänd dig till Gud och be att han hjälper dig att förlåta. För den största friheten du kan uppleva, det tror jag, är livet i förlåtelse. Du kan dö någon gång om 100 år, vara där på din dödsbädd och inte ha någonting emot en enda människa. Då tror jag att du är en väldigt fri och samtidigt lycklig människa. Och till sist har jag några små redskap för hur vi kan hjälpa oss att leva och bevara den här kärleken. Ska vi bara ställa oss på våra fötter, ska vi be till Herren som älskar oss.